En dag för ungefär 2000 år sedan, en man ute och går. Han har fått höra att det är stor uppståndelse i staden där han bor. En liten stad i Galileen som heter Kana. Eller stad, det kanske snarare en by, en liten håla. Det var inte länge sedan en man var där som hette Jesus, eller heter Jesus. Han hade gjort flera hundra liter vatten till vin på ett bröllop. Nu var den här Jesus i trakten igen. Och då stora skaror som samlades omkring honom för att höra vad han hade att säga. Han undervisade på ett sätt som ingen annan hade hört innan. Man sa att han undervisade med auktoritet och inte som de skriftlärda gjorde. Det var någonting annat med den här Jesus. Kunde han kanske vara Messias, den man hade väntat på? Mannen var på väg. Han var på väg för att möta Jesus. Han visste inte om det kunde hjälpa. Men han hade försökt allt annat. Och det fanns bara ett kvar. Det var att hitta den i Jesus. Han som kunde göra vatten till vin. Han som botade människor i staden. Kanske kunde han också hjälpa mannen. Han kommer ner i byn. Han börjar tränga sig genom folkmassan. Många blir upprörda över hans tilltag. Men han är desperat. Han bryr sig inte. Han är tvungen att möta Jesus. Det handlar om liv och död. Helt plötsligt stannar han till. Framför sig ser han ett mjukt ansikte som stirrar tillbaka på honom. Han känner igen honom. Det måste vara Jesus. Och han utbrister: du måste följa med mig till Kafarnaum och bota min son. Jesus ser tillbaka på mannen och svarar: ni tror inte om ni inte får se tecken under. Han sa det inte som en anklagelse, utan rösten var fylld av kärlek. Men mannen känner hur desperationen tränger sig fram och han ropar med gråten i halsen: herre, kom innan mitt barn dör. Jesus ser på mannen, det samma kärleksfulla uttryck och samma lugn. Och han säger: gå, din son lever. Det är något med Jesus, tänker mannen. Han tror på det han säger. Och när Jesus uttalar orden om att barnet lever blir han lugn. Och på ett lustigt sätt så är han övertygad om att det stämmer. Han ger sig av hemåt. Och han möter på vägen en av sina tjänare. Först får han en klump i magen. Tänk om det inte är så att sonen lever. Tänk om det kommer dåliga nyheter. Kanske att mitt barn har dött. Tjänaren kommer fram, han är andfådd och han utbrister: din son lever. Febern har lämnat honom. Mannen känner lättnaden i hela kroppen och han börjar gråta av tacksamhet. Och glädjen överväldigar honom. När blev han frisk, frågar han. Tjänaren svarar: igår vid 12:e timmen. Då förstod mannen helt och säkert att det var vid samma tid som Jesus hade sagt: gå, din son lever. I den här berättelsen får vi möta en man som håller på att förlora sin son. Den är från Johannes 4. Förkrossad kommer han till Jesus och hans son blir botad från sin sjukdom. Och Jesus är trons upphovsman och fullkomnare, som det står på ett annat ställe. Och Jesus skapar tro i mannens liv, och i det här fallet fullkomnas den tron i ett mirakel. Och i dagens text ska vi läsa om en annan man, en annan berättelse, fast i gamla testamentet, som påminner om den här. Så vi läser från andra kungaboken 5:1-4 och sen 9-15. Se, det borde komma upp på väggen kanske. Naaman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och han var mycket aktad. Till genom honom hade Herren givit seger åt Aram, det arameiska folket. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg. Och som fånge från Israels land hade man fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Flickan sa till sin matmor: tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans spetälska. Då gick Naaman och berättade detta för sin herre och sa: så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade: res du dit, så ska jag skicka brev till kungen i Israel. Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa: min fader, om profeten begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: tvätta dig så blir du ren. Då for han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sa: se, nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Ta nu emot en gåva av din tjänare. Berättelsen om Naaman handlar om en högt uppsatt man i samhället, och vi kan i texten se att han är mycket omtyckt av sin herre, alltså kungen. Och vi kan ana att han är mycket omtyckt av hela folket. Han är högt aktad, han är en stor stridsman, och i den engelska översättningen så har man översatt det, att man beskriver honom som en hero, en hjälte. Hans tapperhet i striden är det som har gett honom hans höga position. Och Naaman, han är alltså en man som har lyckats. Och berättelsen framställer honom till och med som en bra man. Det finns bara ett problem. Naaman har drabbats av spetälska. En sjukdom som på den här tiden ledde till en plågsam och ensam död, där man frös ut personen ur samhället för att man inte ville smittas av honom. Hans framtid är utstakad. Han är sjuk, han ska vara borta från alla andra människor, bo i en liten by utanför staden, där människorna sen i staden går ut och lämnar lite mat till dem om de vill. Om det finns mat över så får de det. Det är Naamans framtid. Att Naaman är omtyckt av kungen visar sig genom att han får komma fram inför kungen trots att han är spetälsk. Kanske är det så att den här spetälskan inte riktigt har brutit ut ordentligt. Eller så är kungen bara så mycket, har kungen bara så mycket kärlek och aktning för Naaman att han ändå låter honom komma inför honom. Kungen är också så mån om att Naaman ska bli helad, att han skickar bud till sin fiende, Israels kung, och ber honom att bota honom. Och Naaman är desperat, precis som den här pappan i berättelsen som vi lyssnade till i början. Han vet inte vart han ska ta vägen, han har gjort allt. Han har sökt hjälp, han är högt uppsatt, han har antagligen mycket pengar. Han har letat bland läkare och spåmän och spåkvinnor och alla andra gudar och sökt ett botemedel för att bli fri från sin spetälska, men ingenting har hjälpt honom. Sen kommer en av de intressantaste vändpunkterna i den här berättelsen. En liten tjänsteflicka. Kanske ett barn. Vi vet inte. Hon säger: ja, men om du åker till den här profeten så blir du helad. Så självklart, så uppenbart. Hon vet. Om du åker till honom så blir du helad. Och Naaman, han säger: nej men lilla du, det kan jag ju inte göra. Det är ju jättedumt. Varför skulle jag ta och resa in i Israel när de är våra fiender? För att en liten flicka har sagt att jag ska åka dit. Nej, men det gör han inte, utan han säger: absolut, jag hör om mig till kungen och frågar, kan jag dra till Israel och gå till den här profeten som min lilla tjänsteflicka har pratat om? Liksom. Ganska märkligt, skulle jag säga. Inte alls det som kanske förväntades att han skulle göra. Men han går i tro på den här flickans ord. Kanske är det så att hans desperation driver honom. Att om jag har ju testat allt, så minsta lilla hopp kan jag hålla fast vid. Kanske att den här flickans ord är sanna. Och är om det, så är det värt allt, för jag har prövat allting annat. Det spelar ingen roll om man går i tro på ett självklart sätt eller om man knappt tror på flickan men han bara håller fast vid hoppet. Han går oavsett. Han sätter den ena foten före den andra och han reser. Och sen kommer han då till profeten Elisa och han möter den här personen, den här profetens tjänare som ber honom att doppa sig i floden 7 gånger. Och han säger såklart, ja men det är ju fantastiskt, tänk att jag bara ska bada i Jordan så blir jag fri. Och tänk att jag inte ens behövde träffa profeten, det räckte ju med hans tjänare. Nej, så säger han ju inte. Han blir ju förnärmad, han blir förbannad. Det är klart att han ska få möta profeten, han är ju högt uppsatt. Han har ju rätt till att träffa honom. Det är en skymf att han bara skickar ut sin tjänare. Och dessutom så ska han bada i en smutsig israelisk flod när det finns betydligt mycket bättre floder hemma i Damaskus. Så givet så vänder han om och tänker, jag skiter i det här åker hem. Flickan ljuger ju, det här kan ju inte vara sant, den här, han är ju galen. Men sen kommer en tjänaren och säger, men om profeten hade bett dig göra någonting som var svårt, det som Naaman hade förväntat sig, då hade du ju gjort det. Och så tänker Naaman, tänker jag att han tänker i alla fall, att ja, men det är klart att jag hade gjort. Men nu när det bara var någonting enkelt, då var det under mig. Då var det liksom inte värdigt mig att göra. Men så ändrar han sig. Och ännu en gång så sätter han den ena foten framför den andra och reser till Jordan. Trots att det går emot allt som han tänker är rimligt. Och så badar han 7 gånger och blir frisk. Och då reser han såklart tillbaka till profeten och tackar honom. Och utbrister att nu vet jag att det finns ingen annan gud än guden i Israel. Ofta blir vår tro intellektuell. Och vi fastnar i tron att är jag övertygad om att Gud finns eller inte? Jag tänker att när man är övertygad om att det finns gudar, det är klart att det finns en gud i Israel. Ämbetsmannen som möter Jesus, han tvivlar inte på om Jesus finns eller inte. Det är uppenbart att Jesus står framför honom. Det är inte där det handlar om. Tron kan inte vara enbart det intellektuella, min tanke om Gud finns eller inte. Tron måste vara någonting mera. Tron för dessa människor handlar om att våga gå, och den visar sig genom de steg som de tar. Och frågan till oss blir om vi vågar lyssna till Gud och gå när han ber oss att gå. Vågar vi lita på att Gud vill mitt bästa och att han är mer än min terapeut som jag kan gå till när livet blir jobbigt? Vill Gud ha med hela mitt liv att göra? Eller finns han bara där när jag har det kämpigt och behöver honom? Han finns ju såklart där när vi har det kämpigt, när livet kraschar, när livet inte blir som vi tänkt oss och vi får kasta oss på Jesus och vi får trösta oss i hans famn. Men Jesus vill också vara en del av våra liv när livet är bra och när livet är fantastiskt. Han vill vara i varje område av våra liv. Berättelsen om Naaman genomsyras av tro, och det är inte en spikrak berättelse. Men det är en berättelse om att fortsätta gå, även fast att man ser det som att ja, men det här kan inte vara möjligt, det här är inte rimligt. Och Gud är närvarande i Naamans liv på samma sätt som han är närvarande i våra liv när vardagen rullar på. Det är på samma sätt för den mannen med den sjuka sonen som Jesus möter. Mötet sker mitt i livet, mitt i mannens desperation. Och det enda han håller fast vid är hoppet om att kanske kan Jesus hjälpa mig. Och han söker upp honom. Mannen lyssnar till Jesus ord och han gör det Jesus säger. Han vågar gå. Han vågar gå hem och vågar lita på att Jesus har hjälpt honom. När vi försöker leva det kristna livet, leva livet i tro och hålla alla de principer som vi tror att vi ska göra, att vara goda människor, kommer vi aldrig vara tillräckliga. Vi kommer aldrig kunna vara goda nog. Vi kommer aldrig kunna vara, ja men, tro tillräckligt mycket. Vi kommer alltid vara otillräckliga på det här sättet. Vi tror att hemligheten till det kristna livet är att leva rätt, att vara goda, att leva rättfärdigt. Men det är inte sant. Hemligheten som är helt uppenbarad till det kristna livet, till livet i tro, det är Jesus. Hemligheten till livet är Jesus. Jag samtalade med en yngre kille som hade varit kristen i ett år ungefär i veckan. Och han sa att han beskrev sin resa till tro, och han beskrev det som att helt plötsligt fick livet nya färger. Mitt liv blev annorlunda, mitt liv blev någonting annat. Det är inte längre det svartvita, utan nu är det färgfyllt. En gång när jag predikade för ett antal år sedan så använde jag bilden av att livet med Jesus är att leva i full HD. Nu kanske det är 8K, jag vet inte. Men att livet utan Jesus, det är som, kommer ni ihåg YouTube 240p liksom? När man ser pixlarna i skärmen, så tänker jag att livet utan Jesus kan vara. Att man ser inte riktigt hur livet ska vara, för att vi behöver Jesus för att ha linsen vilken vi får färg igenom. Mm. Jag kände igen mig i den här killens berättelse, för det var exakt samma grej som hade hänt mig. Nu är det ju ganska länge sedan, det är ju över 10 år sedan, när jag var i 18-årsåldern, som Jesus förändrade mitt liv. Jag hade börjat söka mig till kyrkan igen. Jag hade börjat söka mig efter Jesus. Och så fick jag ett sms av en av mina bekanta, som är ett av de viktigaste sms'en som jag har fått. Det var Simon. Han frågade, ska du med till kyrkan? Och jag svarade ja. Och utifrån det sen så har Jesus fått forma mitt liv. Simon fick i mitt liv vara tjänsteflickan i Namans liv. Simon var den här lilla knuffen som bara, ska du inte med och se vad det här är för någonting? Och jag svarade, jo men det ska jag nog. Det låter ju kul eller intressant. Och det var vägen för mig att få möta Jesus och få våga anta utmaningen att följa honom. Och mitt liv fick en ny riktning, mitt liv fick färg. Jag levde inte längre för mig själv, utan jag levde för, eller försöker leva för Jesus, försöker leva för andra människor. Livet fick en annan mening liksom, än att bara kolla på mig själv och mitt eget och rå om mitt eget hus, så började det handla om att hur kan jag lyssna till Gud, hur kan jag leva livet tillsammans med honom, hur kan jag våga lita på att han har omsorg om mig, att han vill mitt bästa. Jag är inte en trasdocka som han använder som han vill, inte bara ett redskap i hans hand, utan hans älskade son, den som han vill vara med. Och tron handlar inte om att bara leva ett gott liv och vara en snäll människa. Tron handlar om att om och om och om och om igen kasta sig på Jesus och låta honom förvandla oss. Då får vi kärlek och godhet av Jesus. I mötet med Jesus så föds tron. Det är han som skapar tron, och i honom så får vi också de andra sakerna. Utan honom så klarar vi inte det. Vi kan inte ens rädda oss själva. Jesus räddar oss, Jesus upplyfter oss, Jesus styrker oss. I hans andetag får vi leva. Genom hans andedräkt över jorden som allt får liv. Och vi får umgås med honom, vi får tro på honom. Inte för att vi uppbådar tro och tror jättemycket krampaktigt, utan för att han föder tro i våra hjärtan. På samma sätt som han föder tillbedjan i våra hjärtan. När vi möter Jesus och ser honom, så är den enda naturliga responsen att vi tillber honom. På samma sätt när vi möter Jesus, hör hans ord, så är den, inte den enda, men då är responsen, kan få vara att jag tror. Jag tror att min son lever. Jag tror att jag kan bli fri. Jag tror att det här livet är för mig. Jesus har ett liv för oss alla, där vi kan få leva livet med färg och där vi kan få förbli i honom. Livet i tro handlar inte om alla andra saker, det handlar bara om Jesus. Och låta honom fylla oss. Inte att vi blir passiva och inte bryr oss om andra människor, utan därför att när vi umgås med Jesus så formar han oss, och därför bryr vi oss om människor. Han säger, min börda är lätt, mitt ok är milt. Skulle han säga så om vi alltid skulle ta oss i kragen och sköta oss? Att om tron alltid handlade om våra gärningar? Nej, men det skulle han inte, för han uppfyller tron. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Genom honom så kan vi få godhet och kärlek till andra människor. Moder Teresa har sagt ett citat som jag tyckte var fantastiskt, där hon säger att be för mig att jag inte tappar greppet om Jesu händer just under täckmanteln att betjäna de fattiga. Be för mig att jag inte tappar greppet om Jesu händer just under täckmanteln att betjäna de fattiga. Det vi gör kan aldrig bli viktigare än Jesus. Och det är precis det Moder Teresa sätter ordet på. Hon som kunde säga sig vara Jesu händer och fötter, hon säger att be för mig att det inte blir viktigare för mig det jag gör än Jesus. Hon har insett att ingenting förutom Jesus kan vara målet i våra liv. Och vi har ett ansvar i tron, och det är att komma till Jesus. Vi kallade till honom. Att tro är att komma till Jesus. Jesus säger, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig självt kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Den är vi förblir i Jesus som vi kan få vara hans händer och fötter. Inte för att det här egentligen är målet, för målet är alltid Jesus. Ibland kan olika val kännas stora och man vill liksom, ja, man vill gå i tro och man vill lyssna in Gud, man vill veta vad man ska göra. Men livet är med Jesus är en väg, och målet, vägen går alltid mot Jesus. Vi kan gå på höger eller vänster sida, men så länge vi greppar för tag i honom så kommer målet alltid vara mot honom. Och då spelar det inte så stor roll om vi går på höger eller vänster sida, vilken karriär vi har eller vad vi gör. Förbli i mig så förblir jag i er. Amen.